bok hemma som vi brukar läsa för vår dotter Sofia. Den heter, ja, titeln är på engelska då, Whose Am I? Alltså, vem är jag eller vem tillhör jag? Den här boken, den handlar om en ung tjej och en, ja, en kvinna som är, de är båda adopterade. Och de samtalar då om deras erfarenheter. Den här kvinnan då som heter Jackie, hon berättar om hur hon övergavs av sina föräldrar i Sydkorea när hon var precis nyfödd. Hon lämnades att dö på en soptipp. Och hon har fortfarande idag kvar märkena från råttorna som kom och liksom började äta på henne medan hon låg där på soptippen. Men det var en sjuksköterska som fanns där i Seoul i Sydkorea som var missionär. Och hon hittade den här lilla bebisen. Hon förde henne till ett barnhem och så småningom så kom det så att den här Jackie då blev adopterad in i en kristen familj i USA. Och i den här predikoserien så har vi fått följa Josef som såldes till, han såldes av sina bröder till resande köpmän som var på väg till Egypten, och därför så hamnade han i Egypten, och då i Egypten så fick han då så småningom de här två sönerna Manasse och Efraim som vi läser om i den här texten. Och vi vet inte så mycket om Manasse och Efraim. I kapitel 41 så läste vi om hur Josef uttydde faraos dröm, alltså kungen i Egypten. Och det var ju den här drömmen då av de sju korna och de sju axen. Och efter det så har vi läst att Jesus, han blev upphöjd till den näst högsta positionen i Egypten med endast då farao över sig. Och sedan läser vi att farao gav Josef en hustru, Asenat, och hon var då dotter till Potifera, eller Potifera kanske, prästen i On. Och Potifera, det var ju då en inflytelserik präst för solguden Ra. Och om jag skulle ge ett råd till unga män och kvinnor idag så skulle det inte vara att gifta sig med en dotter eller son då till prästen för solguden Ra. Det är ingen bra idé helt enkelt, såvida hon inte är född på nytt förstås. Men vi vet ju inte vad, liksom, hur Asenat, hur hon hade det. Men det vi förstår, det är ju då att det här är ju naturligtvis ett rent strategiskt äktenskap för att skapa liksom starka band mellan Josef och Egypten när han nu kommer att vara den näst mäktigaste mannen i landet. Så Josef då, han gifter sig med en avguda präst och tillsammans med henne så får han de här två sönerna Manasse och Efraim. Av allt att döma så fick Josef fler barn, men de som nämns här, det är ju då de här två sönerna Manasse och Efraim. Men det finns ett problem här. Problemet är att Manasse och Efraim, de föds in som egyptier. De är avskilda från Guds folk. Ja, i början så var ju naturligtvis Guds folk, de levde i Kanaan, och så småningom kom de ner då till Egypten, men de bodde ju då i Goshen, en annan del av landet kan man säga. Så där bor Guds folk, men Manasse och Efraim, de växer ju upp liksom i det här palatset i Kairo någonstans, och de skolas in i Egyptens världsbild och Egyptens sätt att leva. Och det här är på många sätt en beskrivning av dig och mig. Vi föds in i en gudsfientlig värld. Och även om vi, många av oss har fötts med föräldrar som är kristna, så föds vi in i en fallen värld som är i fiendskap med Gud. Och inte bara det, utan vi föds med en natur i oss som är i fiendskap med Gud. Paulus beskriver det så här i Romarbrevet 5:12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Så alla utan undantag föds med en syndig natur som är i fiendskap med Gud. De allra flesta, om de får frågan ifall de är goda människor, så svarar de ja. Men Ordspråksboken 20, kapitel 20, vers 6 säger att många ropar ut sin egen godhet. Bibeln ger oss en helt annan bild av vad vi människor är. I Efesierbrevet 2:3 läser vi att när vi föds så är vi av naturen vredens barn. Vi föds alltså in i den här världen som Guds fiender. Och det leder till att vi lever som fiender till Gud och gör det som är emot Guds vilja. Inte bara som små misstag i livet, utan vi gör det helt naturligt. Det är liksom så vi fungerar i vår syndiga natur. Men inte bara det, utan vi föds också in i en värld som är i fiendskap med Gud. Alla individer, naturligtvis som alla föds med den här naturen, men också ett helt system som är i uppror mot Guds ordning. Ett system som kallar det som är rätt för fel, och det som är fel kallar man för rätt. Ett system som säger att det är rätt att döda små barn i sin mammas mage om man inte känner att man vill ta hand om det när det föds. Ett system som säger att det är rätt att överge sin fru om man har börjat tröttna på relationen och vill ha någonting annat. En värld som inte vill underordna sig Guds ord utan lever i uppror utan att skämmas. Och det här är grunden för en biblisk förståelse av vårt problem och vad evangeliet är. Om vi inte förstår vad de dåliga nyheterna är, så kommer vi inte att förstå de goda nyheterna. Vi är inte goda människor som har begått några misstag. Vi är onda människor som i vår syndiga natur hatar Gud och inte vill underordna oss honom. Och dessutom så lever vi i ett sammanhang som lever i fiendskap med Gud. Och här behöver vi verkligen se klart. För vi har lätt för att blanda ihop det som vår kultur säger, det som är norm i vår kultur, och det som är bra i det, och det som är i linje med Guds ord. Men det finns många saker som inte är bra i vår kultur, som inte är i linje med Guds ord. Och när så är fallet, så behöver vi gå emot vår egen kultur och följa Guds ord istället. Kosta vad det kosta vill. Så därför behöver vi förstå evangeliet. Inte bara förstå vad evangeliet är, utan också hur vi ska leva ut det i våra liv. Och en viktig aspekt av evangeliet, det är att vi, de goda nyheterna är att vi blir adopterade in i Guds familj. Och det ska vi titta på utifrån dagens text. Jag tycker det var fantastiskt, de här texterna som vi läste innan. Det var verkligen texter som precis handlar om detta. Så det var spot on. Men låt oss då komma in i texten lite här. Så när Jakob är på väg att dö, så kallar han till sig Josef, som tar med sig då Manasse och Efraim, och de åker till Jakob. Och det är naturligtvis speciellt här, därför att normalt sett så borde ju alla sönerna komma till dödsbädden, och de kommer ju också komma. Det är det vi ska läsa om i nästa kapitel. Men innan det händer så kommer Josef själv till Jakob då med de här två sönerna, Manasse och Efraim. Och det finns naturligtvis en särskild anledning till det. Låt oss titta igen på verserna 2-4 i kapitel 48. Där det står: "Och man sa till Jakob, din son Josef har kommit till dig." Israel samlade då sina krafter och satte sig upp i sängen. Han sa till Josef: "Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Luz i Kanans land. Han välsignade mig och sa till mig, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta många folk komma från dig. Och jag ska ge detta land och dina efterkommande till egendom för evigt." Så det som händer här, det är liksom inte vad som helst. Det här handlar om något som är mycket större än Jakob. Och därför så går Jakob tillbaka till den här händelsen som vi läser om i första Mosebok kapitel 28, där Gud uppenbarade sig för Jakob för första gången. Som ni kanske minns så hade Jakob upp till den punkten levt ett liv helt för sig själv. Han hade bedragit både sin bror och sin far, och han var på sin flykt för sin bror Esau som ville döda honom. Men så möter Gud honom i en dröm. Och i den här drömmen så ser Jakob en stege som är rest, eller en trappa kanske, från jorden och når upp till himlen. Och Guds änglar, de stiger upp och ner på den här trappan. Och Gud stod ovanför och han talade till Jakob. Och Gud säger då att han ska ge Jakob och hans efterkommande det här landet, det vill säga Kanans land. Och han ska låta Jakob bli fruktsam och låta honom bli ett stort folk. Och genom hans avkomma så ska alla jordens alla släkter bli välsignade. Och vi förstår att det är förmodligen därför som Josef är så noga med att han ska bli begravd i Kanans land och inte i Egypten. För det är liksom det som Gud har lovat honom. Så efter Jakobs möte med Gud då i den här platsen Luz, eller Betlehem som det så småningom kom att kallas, så gick Jakob från att vara liksom en del av sin egen plan att rädda sig själv till att vara en del av Guds frälsningsplan för hela världen. Och vi har sett tidigare i tidigare kapitel då att det här sker liksom inte allting på en gång, men den här händelsen markerar en tydlig kursändring i Jakobs liv, där hans liv mer och mer handlar om Guds plan och inte sin egen. Så frågan vi ställs inför i den här texten, i vår text som vi har läst, är: hur ska den här planen, Guds frälsningsplan, gå vidare nu när Jakob dör? Och vi ska titta på detta utifrån tre punkter. Först ska vi prata om att Guds barn adopteras in i Guds familj. Och sen ska vi prata om att Guds barn adopteras oberoende på vad de har gjort. Och till sist ska vi prata om att Guds barn får söners rätt. Så Guds barn adopteras in i Guds familj. Guds barn adopteras oberoende på vad de har gjort. Och Guds barn får söners rätt. Så, Jakob hade ju då som vet 12 söner med 4 kvinnor. Och i det hela den här predikoserien då, i slutet på första Mosebok, så har vi fokuserat på en av dem, Josef. Och Josef, han var då första sonen till Jakobs hustru Rakel. Och ni känner säkert till den här historien, hört den många gånger, men jag tänkte att vi repeterar den snabbt bara för att ha den liksom färskt i minnet. Så när Jakob flydde från sin bror Esau, så hände det här då i Luz. Han kom till Paddan Aram där hans morbror Laban bodde. Och Laban hade 2 döttrar, Lea och Rakel. Och där Lea då var den äldre av de 2. Och direkt när Jakob kommer till Laban så blir han förälskad i Rakel. Och han jobbar i 7 år för Laban för att han ska få gifta sig med Rakel. Men när de här 7 åren har gått så lurar Laban honom så att han istället för att gifta sig med Rakel gifter sig med Lea, den äldre då. Men sedan då så får han även gifta sig med Rakel om han fortsätter att jobba ytterligare 7 år för Laban. Vilket han då gör. Och under den här tiden så börjar Lea få barn, men Rakel får det inte. Och det här leder till liksom spänningar och konflikter, och det gör att så småningom ger systrarna även sina slavinnor till Jakob för att han ska få barn genom dem. Och till sist så förbarmar sig även Gud över Rakel så att även hon får barn. Och hon får då Josef och sedermera Benjamin. Så Josef är så att säga Rakels den första sonen genom Rakel som var Jakobs tilltänkta hustru. Och han blev då Jakobs favoritson. Och nu kommer vi då till en kritisk punkt i den här berättelsen. Titta i vers 5 i kapitel 48. Så läser vi: dina båda söner som föddes åt dig i Egyptens land innan jag kom hit till dig i Egypten ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, liksom Ruben och Simeon. Men de barn som du får efter dem ska vara dina. De ska bära sina bröders namn i deras arvdel. Och när jag kom från Paddan dog Rakel i Kanans land under resan, när det ännu var ett stycke kvar till Efrata. Och jag begravde henne där vid vägen till Efrata. Platsen heter nu Betlehem. Så det som händer här är att Manasse och Efraim ska adopteras in i Jakobs familj och räknas som hans söner, liksom Ruben och Simeon. Och Ruben och Simeon naturligtvis, Ruben var ju den förstfödde då med Lea. Och helt enkelt bara säga att de ska vara precis så som dem. De ska räknas som de andra bröderna. Så det innebär också då att Josef ska räknas som den förstfödde till Jakob. Och ni känner säkert till att den förstfödde fick en dubbel arvslott. Och Manasse får då tillsammans, så att säga, Josef får och han ger då till sina två söner dubbelt så mycket som de andra sönerna. Så de här två sönerna som föds in, som föddes då i Egypten, skilda från Guds folk, de adopteras nu in i Guds familj genom Josef och får ta del av hans dubbla arvslott. Och det Jakob säger här, det är att den välsignelse som Gud har gett honom, den kommer att gå vidare till hans söner och Efraim och Manasse då, som ska få en dubbel arvslott av det löfte som Gud hade gett till Abraham, Isak och sedan Jakob. Vet du om att du har blivit adopterad in i Guds familj? Andligt sett, jag vet att du kanske föddes i Sverige eller USA eller Tyskland eller var du nu föddes, men andligt sett så föddes du i Egyptens land, skild från Guds familj och utan del i förbunden och deras löfte. Paulus skriver så här i Efesierbrevet kapitel 2, vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig oomskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Så det här var vårt fördärvade tillstånd. Utan hopp och utan Gud i världen. Men vi läser också i Efesierbrevet en text som vi läste tidigare, kapitel 1, vers 5. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Vi har en bättre Josef, Jesus Kristus, Guds förstfödde son. Josef var Jakobs älskade son, men Kristus var Guds älskade son, eller är Guds älskade son. Och arvet tillhör Kristus och vi adopteras in i Guds familj genom att tillhöra honom. Så genom Jesus Kristus så får vi ta del av förbunden och alla dess löften. I den här texten som vi läste i Efesierbrevet så har folkbibeln varit ordet barnaskap, men ordet är egentligen sonskap, vilket lite tydligare pekar på hur familjerna fungerar på den här tiden. Det var ju så att säga sönerna som ärvde sina fäder. Så när Bibeln säger att vi är söner så pratar det inte om liksom männen i församlingen, utan det pratar om vår position eller vilka vi är i Kristus, vilka vi räknas som oavsett om du är man eller kvinna. Och det innebär det att vi får ta del av Faderns arv. Vi får ta del av Faderns arv, det Gud har förberett för oss. Så har du tänkt på att du är en Guds son? Bibeln säger att vi är Guds söner genom Jesus Kristus. Har du tänkt på den enorma förmån som det är att ha Gud som fader? Och det är lätt att det här blir bara fina ord som vi liksom slänger oss med och inte riktigt tar fasta på. Men det kommer att förvandla våra liv om vi förstår detta och lever våra liv efter den här sanningen. Dels så ger det en enorm trygghet. Gud har inte glömt dig. Han har inte glömt dig. Han älskar dig som sitt eget barn. Han har lovat att ta hand om dig. Tänk på det. Den Gud som har skapat hela världen, han har lovat att ta hand om dig, för du är hans barn. Så när vi kommer till honom i bön, så är det inte som främlingar, utan det är som söner. Och det är därför Jesus lär oss att vi ska be till vår fader. För han älskar oss och han vill vårt bästa. Men det ger oss också ett ansvar. Det ger oss ett ansvar att följa Jesus och leva för att göra vår faders vilja, så att han blir ärad i allt. Vi representerar inte längre oss själva, utan vi representerar vår fader i himlen. Så låt oss göra det väl genom att lyda honom och leva för att han ska bli ärad. Det var den första punkten. Den andra punkten: Guds barn adopteras oberoende på vad de har gjort. Så efter det här, då kommer vi in i ett moment där Jakob så att säga ska fullgöra den här adoptionen av Manasse och Efraim genom att uttala sin välsignelse över dem. Och det finns ju en tydlig parallell här naturligtvis till kapitel 27 när Isak ska välsigna sina söner. Där var det då Isak, då Jakobs far, som skulle välsigna sin förstfödde son. Och historien om Isak och Jakob, så läser vi att Isaks ögon var svaga, och i det fallet så utnyttjade Jakob det här för att få välsignelsen. Nu är det Jakobs ögon som är svaga, och därför så har han svårt att se Josefs barn. Och när han ska välsigna de två bröderna, så lägger han sin, Josef kommer fram med sönerna, och han lägger sin högra hand på den som står till vänster så att säga, och han lägger armarna i kors här, och vänster hand på den som står till höger. Och i normala fall så hade man ju lagt höger hand på den äldste och den vänstra handen på den yngre. Och vi ska prata lite mer om det här alldeles strax, men låt oss först läsa ifrån vers 15. Kapitel 48, vers 15, där står det: och han välsignade Josef och sa: den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag, den ängel som har förlossat mig från allt ont, han ska välsigna pojkarna. De ska uppkallas efter mitt namn och mina fäder Abrahams och Isaks namn. Och de ska föröka sig och bli många på jorden. Så här ser vi då välsignelsen. De ska bli välsignade av Gud. De ska tillhöra Guds folk och de ska vara en del av att uppfylla jorden med Guds härlighet. Och sen ser vi då någonting intressant. Vi läser i vers 17. Står det: men när Josef såg att hans far la sin högra hand på Efraims huvud, tyckte han inte om det. Han tog sin fars hand och ville flytta den från Efraims till Manasses huvud. Och Josef sa till sin far: gör inte så, far. Det här är den förstfödde. Lägg din högra hand på hans huvud. Men hans far ville inte det. Han sa: jag vet, min son, jag vet. Också från honom ska det komma ett folk. Också han ska bli stor. Men hans yngre bror ska ändå bli större än han, och flera folk ska härstamma från honom. Och han välsignade dem på den dagen och sa: i dig ska Israel välsigna och säga: må Gud göra dig som Efraim och Manasse. Och han satte Efraim före Manasse. Så Josef, han tyckte inte om att Jakob la sina händer i kors och välsignade Efraim som den förstfödde. Och det kan man ju på sätt och vis förstå, eftersom det kulturellt rätta det hade varit att välsigna Manasse som den förstfödde. Och kanske kan man tänka då att ja, men Jakob agerar partiskt här och favoriserar den yngre eftersom han själv var den yngre. Så liksom han repeterar bara det som hans eget liv har liksom, hur det har sett ut. Men jag tror inte att vi ska dra den slutsatsen. När vi läser om Paulus hur han förklarar det som hände mellan Jakob och hans bror Esau, så läser vi i Romarbrevet kapitel 9, vers 10. Där står det, ja, ni kan slå upp det förresten. Romarbrevet kapitel 9, vers 10. Romarbrevet kapitel 9, vers 10. Men inte bara det. Även Rebecka fick två söner med en och samma man, vår far Isak. Innan barnen var födda och varken hade gjort gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte. Han säger till Mose: jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Att få Guds välsignelse är inte en fråga om meriter eller släktband. Att få Guds välsignelse är inte en fråga om meriter eller släktband. Gud välsignar den han välsignar. Gud valde Jakob därför att Gud valde Jakob. Gud har rätt att välja vem han vill, och det är så jag tror att vi ska förstå även den här texten om Efraim och Manasse. Gud valde Efraim därför att Gud valde Efraim. Inte för att han på något sätt hade större meriter än Manasse, utan för att vi ska förstå att det inte är på grund av våra meriter som vi får Guds välsignelse, utan på grund av Guds beslut att välsigna oss. Och det här är ganska kontroversiellt. Det finns många som verkligen inte tycker om den här läran. Och det finns oerhört mycket mer att säga om det som inte får plats i den här predikan. Men jag ska nöja mig med att tillämpa den här texten på ett sätt. Om du är en kristen så är du en del av Guds familj. Och som vi har pratat om, så är det ett fantastiskt privilegium. Där är alla lika. Som Paulus säger, här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Så alla är vi del av Guds familj, oberoende på var vi kommer ifrån, vilken hudfärg du har, vilket kön du har. Men sen ger Gud oss olika gåvor, olika uppgifter och olika ansvar. Manasse, det skiljer sig ju här, Manasse blev liksom inte förkastad. Han var ju fortfarande en del av Guds folk och blev en av Israels stammar. Men Efraim sattes före honom. Och Gud valde att sätta Efraim före honom. Ett sätt som vi ser det här på när liksom historien spelas ut är att Josua, den som förde Israel in i det förlovade landet, han kom från Efraims stam. Men det är så att i Kristi kropp så kommer det vara vissa personer som syns mer och kanske har större ansvar, medan andra inte syns så mycket utan lever mer liksom i det fördolda och kanske har mindre ansvar. Men låt oss inte avundas varandra. Låt oss istället tacka Gud för varandra. Låt oss tacka Gud för varandra och leva förnöjsamt och trofast tjäna Gud med de gåvor som han gett oss. som han har gett oss. När vi står inför honom på den dagen så kommer det inte handla om hur framgångsrika vi är, hur mycket vi klättrade på liksom den andliga karriärstegen, utan det kommer att handla om hur trofasta har vi varit i det som Gud har gett oss. Så låt oss inte ha en liksom ohelig ambition, utan låt oss leva i förnöjsamhet och trofasthet. Tredje punkten. Guds barn har fått söners rätt. Ja, vad var det då Josefs söner fick, och vad är det som vi får som Guds söner? Ja, den välsignelse som Jakob hade fått, det var ju den som de fick ärva. Det vill säga att de skulle få landet och de skulle bli ett stort folk. Men det här var inte den största välsignelsen. Låt oss igen titta på hur Jakob välsignar de här två bröderna. Från andra halvan av vers 15 i kapitel 48. Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag, den ängel som har förlossat mig från allt ont, han ska välsigna pojkarna. De ska uppkallas efter mitt namn och mina fäder Abrahams och Isaks namn, och de ska föröka sig och bli många på jorden. Det är lite intressant här, texten här. Vi läser först att det är Jakob som ska välsigna pojkarna, men i själva verket så säger han ju sen att det är Gud, den Gud som har varit med honom, som har varit hans herde och den ängel som har förlossat honom från allt ont. Det är han som ska välsigna pojkarna. Och det är så, den största välsignelsen, det är inte att få ett land eller få många fysiska barn. Den största välsignelsen vi kan få, det är att få Gud. Det är att få Gud. Paulus skriver i Galaterbrevet 4, vers 4. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Så Gud har sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Den största välsignelsen som Gud kan ge oss, det är sig själv. Det är helt enkelt det bästa Gud har att ge. Det bästa Gud har att ge, det är sig själv. Sin egen ande som bor i oss, som går med oss, som leder oss och som förlossar oss från allt ont. Om du tänker på Guds välsignelse, vad tänker du då på? Naturligtvis ska vi vara tacksamma för allt det som Gud ger oss. Vi läser i Jakobs brev att allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Men vi måste komma ihåg att det största som Gud kan ge oss, det är inte saker. Stuff, det låter ju så bra på engelska. Det är inte det bästa vi kan få, utan det bästa vi kan få av Gud, det är honom själv. Han har gjort oss till söner och han har utgjutit sin egen ande i våra hjärtan. Genom anden så har vi liv, det vill säga vi har gemenskap, innerlig, förtrolig gemenskap med vår fader i himlen. Så låt oss inte sträva efter mer saker. Utan låt oss sträva efter att leva nära vår fader i himlen. Att leva nära honom genom den ande som han har utgjutit i våra hjärtan. Det var den tredje punkten. Ja, du kanske inte lämnades att dö på en soptipp när du var nyfödd. Men på många sätt så föddes du in i den här världen faderlös. Och i den här texten så har vi läst om hur Efraim och Manasse adopteras in i Guds folk. Inte på grund av vad de har gjort utan på grund av Guds nåd. Och dessutom så fick de ta del av den största välsignelsen som är Gud själv. Och det här talar om vad Gud har gjort för dig och för mig. Bibeln säger att vi var utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Utan hopp och utan Gud i världen. Men Gud sände sin son Jesus Kristus att dö på ett kors för att köpa oss till sig själv och göra oss till en del av Guds familj genom att utgjuta den heliga anden i våra hjärtan. Så genom Kristus så är vi inte längre faderlösa utan vi har fått Gud själv som vår fader. Så vänner, låt oss inte leva som faderlösa. Låt oss komma frimodigt inför Gud och lägga våra liv i hans kärleksfulla händer. Han som har älskat oss så mycket att han inte höll tillbaka något utan han utgav sin enda son för att föra oss till sig själv. Och låt oss leva liv som är värdiga vårt sonskap i lydnad till Guds ord och till hans vilja. Amen. Låt oss be tillsammans.